Well, I'm flying in a jukebox.
The flying jukebox.
Hej och välkomna till den flygande jukeboxen, en podd av, med och för musikälskare. Jag heter Patrik Stanelius och den här veckan har jag sällskap av 4 gäster. Nytt rekord. Men så är det också så att om du vill ha med hela Let's Big Bird i ett avsnitt så är det precis så många stolar som krävs. Och det är klart att du vill ha med hela kvartetten. För den 22 mars släpps deras nya album Diamonds, Rhinestones and Hard Rain. Och som ni kommer få höra är ett steg i en ny riktning för bandet. Musiken hamnar ofta i vad någon P2-redaktör kanske skulle kalla för kollaborativ långformsimprovisation. Och rör sig med vissa undantag bort från popfundamentet som alltid har funnits hos Let's Big Bird. Jag gillar det verkligen. Och min gissning, och ni hörde det här först, är att de inom en inte allt för lång framtid kommer landa i någon sorts dubbmusik. Men nog om spaningar i grumliga kristallkulor. Här får ni Joakim Ålund, Nino Keller, Frans Johansson och Christian Olsson i Let's Big Bird. Jocke, Nino, Frans, Christian.
Ja.
Hej.
Tja.
God dag.
Let's Big Bird. Samlade. Det är alltså, jag har aldrig spelat in ett samtal med så här många förut. Så det är sjukt kul på förhand att vi får till det. Sen får vi se hur det här går. Vi har ju, och när jag säger vi så menar jag dig Jocke, dig Nino och dig Frans. Vi har ju träffats tidigare, både tillsammans och en. Vi har aldrig träffats förut, Christian.
Nej.
Men jag tycker att en sak blev märkbar direkt. Alltså att det har skett en förändring i det här bandet. För Christian rullade upp i en Merca.
Den är ju från 2010.
Det är ändå en Mercedes.
Ja, är man från Bromma så...
Det går bra nu.
Det går bra. Och jag tänker också att det är i Christians ringhörna som vi börjar den musikaliska resan. För att det är ju liksom inte bara blingmaskinen på jul som du tillför i den här konstellationen. Utan det har ju hänt grejer rent musikaliskt också. Vi ska lyssna på en grej som tar oss in i det.
Är det något som du har gjort där, Christian?
Flaskkvartetten.
Ja, fint. Aha. Det var.
Lave.
En titel nämndes här medan vi lyssnade. Vad var vi hörde, Christian?
Lave med Fläskkvartetten. Från 98 tror jag att det var. Ja, en grym låt. Jättefin. Det är Urian som har skrivit den. Jag spelar synt där faktiskt på den där. Med det lilla operaljudet. Det är fin. Benny Andersson sa, den här Lave, en jävla smacker.
Smacker?
Smacker.
Vad betyder det?
Ja, är det bra eller dåligt? Jag tror det är bra.
Det kan jag tänka.
Det var någon, jag hörde inte det. Det var Örjan som hörde.
Jag har faktiskt aldrig hört förut det uttrycket.
Nej, det var helt roligt att han hade det.
Men det jag hoppas ordet. Inte kommer bli sista gången jag hör det.
Nej, Let's Big Bird kommer ju snart.
Nu vänder jag mig till er andra tre. Vad var er relation till Fläskkvartetten innan ni fick den här professionella relationen till åtminstone en av deras medlemmar?
Men jag har känt Krille skitlänge ju. Mm. Alltså, men jag kanske inte... Det här låten känner inte jag igen till exempel. Men jag tycker den var jättefin. Mm. Men jag har inte så hårdlyssnat på allt som de har släppt. Det har jag inte gjort. Men jag liksom känt till dem och så har hört en del. Men också, alltså Krille och jag har ju känt varandra, fan vet vi, ja, 30 år eller någonting.
Ja, jag tror vi träffades liksom när jag var 15 och du var 16 eller någonting egentligen. Spelade i konkurrerande band. Och Nino och jag hade samma trumlärare när jag var i högstadiet.
Vi träffades högstadiet.
Högstadiet, jag kanske var 13, du var 14 eller någonting.
Precis.
Jag är ju rätt noga med att poängtera att de är äldre.
Ja, ett år. När vi, Krille var 15 och jag var 16, då var Frans 2. När vi träffade.
Och jag träffade Krille precis nu när han kom med sin Mercedes.
Ja, exakt.
Nej, jag vet inte ens när vi träffades.
Ja, vi träffades någon på 90-talet när du spelade Fireside.
Ja, just det, ja.
Ja, men jag tänker mer på, Jocke var inne på det, att du har ändå liksom haft ett öra på Fläskkvartettens musik ett tag för. Och det kommer ju bli uppenbart liksom, ju längre vi tar oss. Men,
ja, men det gör jag också. Alltså, jag lyssnar också på Fläskkvartetten. Min kompis Patrik, en gammal polare till mig, han bodde ju med en av medlemmarna, eller som var med i Fläskkvartetten, Tim.
Ja.
Så han bodde med han som sjöng ett tag med dem. Eller rappa, eller vad
han gjorde. Rappa, ja. Han är Sveriges första rappare.
Ja. Så är min första kontakt med Fläskkvartett.
Mm. Hur, för fråga Christian, hur aktiva är ni idag? Jag vet att alltså, det var ju liksom en rättstvist kring namnet för några år sedan. Det löste sig. Ni släppte en EP för kanske inte aslänge sedan.
Tanken Kolder, ja. Jo, det stämmer. Och vi håller på med ett album. Men vi är tre och ja, ibland samlar vi oss och så försöker vi göra någonting. Och sen har vi annat att göra och sen försöker vi igen. Alltså, vi har liksom någon verksamhet, men den är inte så jätteaktiv. Förr så jobbade vi varenda dag, i många, många år, varje dag. Mm. Men det gör vi absolut inte nu. Nu träffas vi kanske någon gång i månaden, eller två gånger i månaden kanske. Något sånt.
För mitt intryck är också att om så här, någon kreddig institution vill göra ett kreddigt samarbete, gärna typ ett museum eller en teater.
Då är det Les Big Bird.
Är det Les Big Bird, Marie?
Köpa sig lite cred.
Ja, jag tänkte också på Fläskkvartetten.
Ja, men vi har haft lite sån frikort på kultursidan ett tag. Men vi måste ju vilja göra någonting också. Och där är det är samma sak för alla som är verksamma inom vilken, oavsett disciplin. Det gäller även Les Big Bird. Att man måste känna för att göra någonting också. Mm. Och där är vi väl lite med Fläskkvartetten. Att vi har ingen jätteriktning just nu. Nej. Men vi har ju inte lagt ner och vi har väl för avsikt att göra någonting ytterligare.
Vi kör mest runt era jävla Mercedes.
Ja, precis.
Ni har ingen riktig press ekonomiskt på att göra någonting.
Nej, det är ju verkligen ingen press.
Det är så det går när man blir för framgångsrik.
Ja.
Nino?
Japp.
Christian, slagverkare, eller liksom musikalisk mångsysslare, men det varit mycket slagverk i Fläskkvartetten. Fanns det någon stund när du fick höra att så här, men, vi kommer få en ny permanent medlem i form av Krilla, där du kände att så här, är mitt jobb i fara?
Ja, lite. Jag var lite orolig där ett tag. Tills Christian satte sig bakom trummorna. Sen så kände jag, det är nog lugnt ändå. Nej, han är fantastisk bakom syntarna. Nej, det gjorde jag inte.
När det här avsnittet släpps så finns också ert nya album att lyssna på. Och vi ska ju liksom bena ut det lite. Jag tänker att vi börjar med en till aptitretare som liksom på något sätt ska ta oss till titeln. Thank you. 70-talsbandet Saturn. Låten heter Gypsies from the Diamond Star. Självbetitlat album. Det är Stefan Keri på Subliminal Sounds har liksom grävt fram den här pärlan och gett ut den på nytt för några år sedan.
Shoot out till Stefan. Som är grymma jävla. Han är så kung på att hitta sådana där grejer. Och också inte bara sitta och liksom hogga dem för sig själv som Gollum, utan att liksom dela med sig, sprida dem till resten av världen. Mm. Så mega obskyra grejer som okej. Okay, det är ganska obskyrt även efter att han har spritt det, men då har jag åtminstone 100 pers hört det istället för 2 liksom.
Låten heter Gypsies from the Diamond Star. Stefan beskriver det i liner noten som Rhinestone Rock. Mm. Då har vi i alla fall betat av 2 av punkterna i er nya albumtitel. För skivan heter
Diamonds, Rhinestones and Hard Rain.
Precis, det stämmer. Det är ett målat, snyggt omslag. Det är en väldigt speciell skiva musikaliskt som skiljer sig, tycker jag, en del från era tidigare verk. Alltså, vad är det ni vill säga?
Du menar med titeln? Ja. Nej, jag tänker, ja, det är 3 balla ord det är. Och det är snyggt. Det är som man skriver en dikt, typ, inte för att jag förklarar en dikt. Alltså, det är så här, det låter bra. Det låter bra för att beskriva det man hör. Det är inte så att bara krossa...
Men jag fattar, men det är liksom, så det är inte så här någon sorts...
patriarkat.
T.S. Eliot-strof eller...
Den skulle väl heta något annat från början?
Ja, det skulle det, men ja, det blev inte det.
Nej.
Kanske ganska bra. Nej, jag vet det, fan. Mm. Nej. Det var ett misstag.
Ja, det var ett misstag.
Mm. Alltså första spåret som också är första singeln är ju radiolängd. Så jag kommer hoppa in ungefär 3 minuter in.
Mm, okej. Okay.
Nino, vad heter den här låten?
Fråga Frans.
Marel heter den.
Ja, jag vet att
ja,
det heter
Marel. Ja, du vet. Det var bra. Ja, Nino visste jag också.
Ja, men grejen är lite så här. Jag sätter ju inte titlarna. Jag skriver inte texterna. Och sitter inte och jobbar med låtarna som till exempel Jocke har gjort. Så att,
Nej, men om du läser setlistan på en spelning så...
Ja, men har vi kommit så långt, då är det inga problem.
Nej.
När vi spelade in gitarren på den här så fick jag låna Micke Leander, han som har studion nere på Gotland där vi spelade in. Hans farsa var med. Jag tror det var typ dansbandsmusik eller om det var liksom jazz. Han turnerade i alla fall i folkparker och sånt där. Och han var typ den första på hela Gotland som tjackade en Fender Twin. Förstärkare. Mm. Och den Fender Twin har Micke nu. Och jag gjorde liksom, så här, liksom verkligen så här, Spinal Tap. Så här, drog upp allt på full patte på den. Och stod och bara gjorde det här gitarren som är på den här låten. Alla andra bara gick ut i rummet och stod skydd liksom. För det var så jävla starkt. Men det hörs fan för en gång. Ibland när man spelar in så brukar det inte höras att man har haft jävligt starkt när man spelade in det. Men det här låter så här, fan vad starkt det är. Mm. Så ja, det
gick. Ja, han mickade i trappuppgången där också.
Ja, det gjorde han också. Ja, för att det läckte så jävla mycket. Ja, brakade så jävla långt ut där.
Kontrollrummet. Mm.
Jag kommer bara att jag hade så ont så att jag inte ville spela någonting överhuvudtaget den där första dagen. För jag tror det var första...
Du hade ju någon jävla
skadad på något
sätt. Så det var bara fruktansvärt, faktiskt.
Och tur att du inte behövde gräva liksom djupt i notboken.
Nej, precis som jag brukar...
Ja, kära lyssnare, det hände precis en grej. Christian blev vansinnig på ett faktafel, så han ryckte ut sladden. Du sa att det inte alls var en Fender Twin Reverb.
Ja, det var Super Reverb.
Ja, okej. Okay.
Rätt ska vara rätt.
Yeah. Ja. Alltså, Micke skulle bli galen också.
Ja, vanhelgans.
Mickes pappa vrider sig av graven.
Ja, det jag var på väg att säga innan det bröt var att jag tycker skitmycket om den här skivan. Och det känns, med ett starkt undantag som jag också ska prata om, så känns det som att det mer är... Inte jam, men det är liksom på något sätt så här cirkulära... Alltså det är den mest monotona skivan när jag i liksom arrangemangsformen. Det är som att låtarna pågår och ni är inne och gör grejer. Men det är inte som att det är liksom vers-refräng. Det är liksom inte en popstruktur på musiken, utan det är mycket friare, ja. Tycker jag.
Det är skönt att slippa.
Hur blev det här till? En låt som Maren till exempel.
Den blev till genom att... Vi har en synt som är jävligt användbar. Så man kan, jag kan varmt rekommendera. Den heter SH101. Där kan man programmera in ett riff. Så kan man sitta och vrida på knapparna sen. Så att ljudet ändras lite. Men riffet, man behöver inte spela. Självspelande piano typ. Mm. Så då hade vi det där riffet. Och sen gjorde vi allt annat efter det. Och riffet är ju typ 4 toner som man går runt i någon konstig... udda taktart som Frans och Nino spelar 4-4 över. Så det blir som... Ja, det blir som deras grej är jävligt rak och enkel. Men det blir ändå så här... Det blir så långa cykler i... Liksom... Så att det blir som, känns ändå så här skönt och svävande.
Vilket var det första spåret som ni la för skivan?
Jag kommer inte fan ihåg. Gör ni någon annan det?
Nej, men ni, du och Krille började innan jag och Nino kom.
Hade vi spelat in något?
Eller jag kom lite sen. Ni var där dagen innan i alla fall.
Ja, precis.
Så ni la någonting. Men det första jag spelade på, det var den här.
Okay. Ja, det var den här vi var första vi gjorde. Men det känns rimligt.
Jag kommer ihåg den här var det... Alltså, jag kanske har fel, men jag kommer nog... Som jag minns den här så var det inte den första. Men att det, alltså Mareld, att... när vi kom till studion på morgonen så Jocke som har så mycket energi. Han hade redan gjort det här riffet. Och det är ju typ så här, när vi var där bara tryckte på play så här. Är det något nytt? Ja, då kör vi då. Så kommer jag ihåg det.
Ja, så var det. Men kanske, det kanske var så. Det kanske inte var den första vi gjorde. Men du brukar ju
minnas rätt. Men Nightbus var egentligen den första. Ja, för den hade vi gjort på Konstakademin med Jenny Kjellman.
Ja, det kanske var så.
Så den visste vi. Den låten så att säga fanns ju. Resten var ju, hade vi inte känt på överhuvudtaget. Så det var den enda som jag kommer ihåg att vi har liksom spelat innan.
Men fanns det liksom ett uttalat tänk inför här att nu kommer det bli alltså mer så här, alltså liksom längre, friare
det låter. Känns som att vi har sagt så inför varje skiva.
Nej, inte,
att vi ska göra så här. Det är på ett sätt lite grann att det ska vara eller det ska vara
för det kanske är uttalat till och med. Jag kommer missa om vi har snackat om det.
Jag tror
det känns som det är väldigt låg luft i alla fall. Alltså att man ville det. Det fanns ju massa andra så här, som du är lite inne på. Det fanns ju massa andra låtar där.
Så känns det att vi var ganska influerade av att vi hade spelat och gjort den där Konstakademi-grejen lite grann. Att det var kul. Kanske försöka få ner det lite mer.
Och för de som inte var där, Frans, liksom 3 snabba meningar om den spelningen.
Och gud, jag kommer inte ihåg hur det var. Jenny frågade om vi ville spela på hennes grej, va? Tror jag. Ja. Hennes utställning.
Jenny Kjellman som är en fotograf, konstnär som är känd som hade en utställning. Och då... så spelade vi på hennes.
Ja.
Vi stod mitt i konstverket i en ring tillsammans med
Leo Svensson,
ja, precis. Som spelar cello.
Och Nino spelade liksom typ
vibrafon
och lite slagverk och vibra och så här elektroniska prylar istället för trumset. Så det blev lite mer flummig vibb.
Vi
var ju så peppade efter minuter. Det. Och bara tyckte att det hade varit så jävla kul att göra.
Ja, det var, vad sa du? Det var improviserat?
Ja, det var improviserat.
Ja, helt
vi jammade på i nästan en timme.
Ja, men alltså, och där, kära vänner, har vi då nyckeln, tycker jag. För att det på något sätt, liksom utan att ha vetat det inför liksom lyssningen av skivan, så tycker jag att det finns ett samband. Du tittar på mig som jag snackar grekiska.
Ja, men det är också en utveckling som har pågått. Och det är som Frans säger också. Ja. Det är ju så här, Det är som att vi har velat åt det här hållet mycket. Men sen så fanns, det finns, som jag höll på att säga förut, det fanns en gäng med andra låtar, inom citationstecken, som åkte ut. Som vi hade liksom, vi spelade in 13 spår eller något sånt där. Nu tror jag att det är 6 eller 7 på skivan nu.
Sex, ursprungsversionen.
Ju mer av dem, ju mer liksom vers och fräng, som du sa, som de var, desto mer åkte de ut. Mm. Det kändes liksom som att man var lite färdig med det. Kanske inte för alltid, men för den här skivan i alla fall.
Ja, och det, alltså, det var en överraskning. Liksom först när jag lyssnade. Men jag älskar det. Alltså, okay. För också för att ni gör det jävligt bra.
Mm. Ja, just det.
Ja, men precis. Ni nämnde cellisten där, Leo. Vi har den amerikanska cellisten Clarice Jansen spelar låten Metastable från hennes Drone-album The Experience of Repetition as Death från 2020. Det här är ett skönt läge att vara i. Och stråk-drones är ju någonting som ni jobbat med också. Innan någon säger något så tänker jag att vi direkt kastar oss in i det stycket också. Jag ska bara bläddra fram den här.
Samma tonart och allting. Ja. Fan också, nu blev vi avslöjade att vi har rippat den.
Och det jag är nyfiken på är ju såklart om det här är liksom din påverkan, Christian, alltså, eller om det fanns en tanke kring det här redan innan.
Just i det här fallet så är det ett instrument som jag har som alltså indisk shahibaya, som är någon sorts indisk elgitarr med resonanssträngar som man kan spela. Och då hade jag hade med mig lite tokiga instrument, och det här var det enda som egentligen användes. Det var väl när vi hade varit och käka middag och var väl kanske inte spiknyktra när vi kom på att vi skulle prova med det där och tog fram en stråke och så började vi skrapa och så blev det här. Men det var ingenting som vi hade snackat om innan att det skulle bli. Det var väl just där och då som det
kändes skitkul. Visst gjorde vi, alltså, som sagt, ja, just det, så var det. Alltså vi gjorde den här Janne Kjellman-grejen innan vi var på Gotland. Mm. Så det var ju ändå så här, vi hade ändå haft med Leo typ så här, och liksom man, som hans cellisten då som var med där. Och han var ju med nu igen när vi körde på Orion Teatern live. Så alltså, det är ju fett, det är ett coolt inslag liksom. Men kul att ha, alltså, vi gillar ju typ att flumma och drona och improvisera, men egentligen ingen av oss någon solist heller. Det är också det som är lite weird. Det blir mer så här liksom trädgräs och stenar alltså superprimitivt. Jag kan inte, jag är ingen som så står spännande några långa gitarrsolon. Nej, det är inte du heller. Ingen av oss är någon solist liksom. Men det blir så. Det kan jag också gilla i och för sig. Det är så här, det är improvisation, men det är super enkelt liksom. Men stråken och alltså, så, vi hade med då Leo. Vi har också haft med olika typer. Jonas Liljeberg spelar på albumet, ju helt grymt saxsolo, och Per Ruskträsk brukar spela med oss live och sånt där. De är ju liksom solister. Så det är kul att ha det inslaget med som ett element som man kan liksom blanda in.
Nino, när jag lyssnar på det här så föreställer jag mig typ att du står i liksom svart polokrage som någon i Kromata och bara väntar på att få liksom göra triangelslaget.
Nej, men det är Nino som spelar vibran här.
Vibrafon.
Ja, det är du.
Ja, det är Nino som kör vibran.
Så.
Och sen så på riktigt, alltså i studion, du stod och spelade vibran
och flyttade
och sen,
mig.
Och sen så gick du bort till trummorna och började spela trummor liksom efter ett slag. När
om man lyssnar noga ska man höra hur knarrar i golvplanken.
Hur knakar i våra gamla gubbknä.
Ja, men det som är härligt med det här, som Jocke sa, att vi är inga solister, men det här är ju så jävla fint att man som grupp är en enda stor solist. Liksom, eller vad man ska säga, att det är en improvisation i grupp. Man måste lyssna på vad alla andra gör hela tiden.
Jag kommer så att det var massa olika tagningar på den här. Eller ganska många som vi satt och lyssnade på för att välja vilken vi skulle ta. Men det här är första, kommer jag ihåg, tror jag, som vi tog.
Jag kommer inte ihåg att vi gjorde fler.
Jo, vi gjorde några stycken.
Det är underbart. Det var faktiskt nästa fråga jag hade. Alltså, är låtarna liksom resultat av längre jam som ni har redigerat ner eller ihop? Eller är det som
inte
du
så mycket som är redigerat.
Nej.
Eller alltså redigerat, inte alltså, redigerat liksom ner. Nej. Men det är mycket jam, det är det absolut. Ja, det är improvisationer. Alltså mycket av det. Mm. Men det är kanske kring något.
Ett riff.
Börja med något. Liksom.
Någon ackordföljd eller...
Mm. Mm.
Men vi har inte redigerat ner dem så mycket. Alla låtar är ju typ 11-12 minuter. Men vi är liksom, man kanske har hittat någon liten struktur så där i efterhand. Men vi har inte velat göra det för mycket heller. Liksom, målet har inte varit ju versrefräng.
Nej.
Liksom.
Nej. Men det är så underbart, för att det är verkligen, det är sex separata världar också. Och när en låt är så lång som de flesta av låtarna på skivan är, så är det ju liksom att man är inne i den här världen. Så att jag känner också så här, alltså du vet, varje gång en låt tar slut så är det så här, nej.
Ja, det känner jag också lite grann faktiskt.
För mig är det här såna, väldigt behaglig.
Fattar du när man har suttit och åkt bil när man var liten och mamma och pappa körde? Och så kom man fram och vakna.
Ja.
När man somnat i baksätet. Nej fan, man vill ju bara fortsätta.
Mm.
Ja, men det var ett problem. Det blev så jävla lång skivan också. Vi har ju tagit, som sagt, bara kapat bort massa låt för att det inte fick plats eller.
Ja, jag tänkte på det när Jonas Teglund var med i podden och pratade om Wales-albumet. Att där var, men de jobbade på ett annat sätt. De hade liksom partitur och hade mappat ut att den här låten ska vara 21 minuter lång.
Mm.
Och tanken var att göra en skiva som var omöjlig att ha på fysisk media. För att den skulle vara så lång.
Ja, men det är ju tråkigt tycker jag. För jag gillar ju fysisk media. Alltså, där är man ju precis tvärtom. Mm. Man har försökt verkligen skohorna in det här på en vinylskiva.
Mm.
Ja. Fan, kan de inte skapa ett
CD borde ett vara format. CD är ju bättre i och för sig. Det finns ju lite mer plats. Men det är ju begränsande. Det kanske också är skönt på ett sätt. Det kan vara längre live eller något.
Det finns ju en låt som skiljer sig från mängden på skivan. Ganska markant. Och innan vi lyssnar på den så tänkte jag spela upp något av en kusinlåt. Nu diggas det här.
Ja, det var grymt.
Sjukt bra. Jag tänkte typ gissa att det skulle vara
ZZ Top.
Men det är det också.
Det är ZZ Top det här.
Nej, jag har aldrig hört. Fan vilken skön. Jag bara, fan vilket jävla sväng. Jag låter ZZ Top. Sen börjar jag sjunga bara, ja, det är fan ZZ Top. Sjukt. Mycket jag har lyssnat på ZZ Top kan jag säga. De sista åren. just Eliminator, de här sena teknosystem.
80-tals.
Ja, fan vad bra det är. Vilken platta är den här ifrån?
Det här är från skivan El Loco från 1981. Mm. Innan de började kladda med syntar. Innan,
ja. Mm. Ja, jag älskar ju syntiga ZZ Top är fruktansvärt bra också. Men när man börjar höra att ljudet börjar bli lite så här modernt, eller man ska säga, för det var 80-tals modernt. Lite plastigt så här.
Lite tjockare.
Mm. Det är härligt.
I Wanna Drive You Home, ZZ Top från skivan El Loco. Christian, var det Billy Gibbons eller Dusty Hill som du hade på pojkrumsväggen?
Det var nog ingen av dem. Men alltså nu senaste 15 åren eller någonting så har jag blivit stort Billy Gibbons-fan. Eller det är en eller 20 år tror jag. Jag läser allt jag kommer över om honom. Han är helt otrolig.
Vad var gnistan som liksom satte igång din låga där?
Ja, men jag lyssnade på det när jag var tonåring. Och tyckte det var bra. Men sen när jag började läsa intervjuer så är han dels sjukt rolig och generös. Och välformad, eller generös. Han är lite så här hemlig också med att han låtsas att han inte är teknikintresserad. Och så har han så sjukt bra koll på varenda grej liksom. Men det är så mycket skrön. Han har varit med och spelat med alla. Vad var det jag sa till dig? Jag hade hört nyligen att han hade spelat någon gång. Och så hade han lånat ut sin gitarr till B.B. King. Som skulle komma upp och gästa på någon låt liksom, med något band. Och så då hade Billy Gibbons sjukt tjocka strängar. För han tyckte att det var där bluesen skulle, det var så det skulle spelas. Och så fick B.B. King låna gitarr, fick låna hans gitarr då, och spela en låt där. Och så lämnade han tillbaka när han gick av scenen. Och så sa han till honom bara, why are you working so hard, man? Och då började, nu spelar han på liksom...
Han kör på 07.
Exakt.
Råkar jag veta.
Han kör
alltså bara, som man renhämdes inte för att jag är supernörd och forskar på Billy Gibbons.
Det är så jävla... Han är så cool liksom. Och stilig. Ja. Han är helt sjuk.
Cool. Han är helt amazing det.
När jag växte upp så trodde jag ju att gubbarna i ZZ Top var tvillingar. Trodde du också det, Nino?
Nej, det är ju... Jag var för gammal för det, tror jag.
Okej. Okay. Ja, men det här är ju ett sound. Alltså, självklart så är det inte så att ni liksom, alltså, har... Att det finns så många influenser i det vi ska höra nu. Men jag råkar veta, Jocke, att du snöt in på ZZ Top lite grann.
Jag älskar dem.
Ja, det är ett grymt band. Och alltså, som sagt, det finns ju någon sorts släktskap ändå i det här.
Ja, det tar jag som den djupaste, vackraste formen av komplimang i så fall.
Otroligt bra fjäderreverbljud på den här.
Samma starkare igen.
Också jättehög
volym. Micke Leanders farsas. Gotländska Fender Twin. Eller Super Reverb, okej då. Var det Super Reverb?
Okej.
Stor. Men det här är väl en vanlig... Alltså, man bara, apropå man pratar om liksom låtstruktur, vers, refräng och sånt. I och för sig har den ingen refräng. Jo, det har en refräng också. Ja, det har den. Men det här är ju lite, en vanlig låt ändå. På den här skivan, så att säga.
Ja, precis. På den här skivan är det en vanlig låt. Och en annan skiva så kanske lite ovanlig.
Så är det en haschflumlåt.
Det är titelspåret helt enkelt. Och,
från din kommande skiva, Nino.
Ja, vi kommer
det kommer heta så.
Som vi snackade om här medan vi lyssnade så är det här liksom, det här är den mest traditionella låten i någon sorts liksom popstruktur bemärkelse och då min misstanke är ju att ni kände att den här är liksom för bra för att inte ha med, eller är det så att det här är någon sorts knutpunkt som de andra låtarna ska samlas kring, eller alltså, jag ska inte sitta.
Nej, jag tycker bara den passar in, även om den har en version för så passar den ändå in mer än andra, tycker jag. Så var det andra grejer som inte passade in så bra, helt enkelt. Men jag blir lite så ganska som när Bad Brains spelar reggae. Jag är inte förtjust i det. Många tycker det är coolt, men jag tycker inte det är så bra. Det blir så här det här är bra och det där är bra, men de ska inte kanske vara på samma skiva. Men just med den här låten så tyckte jag att den kunde vara på samma skiva. Det är samma stämning ändå på något sätt, tycker jag.
Ja, det är väldigt mystiskt. Alltså, Frans, jag vet att du är liksom ljudälskare deluxe. Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet. Jag tycker att det här är liksom den mest vällåta. Alltså, den är så otroligt bra proddad och mixad, den här skivan. Det är liksom, det är på något sätt som att, alltså på samma sätt som att låtarna inte har traditionella strukturer, så är det också som att så här, man vet inte riktigt var i rummet ni är när man lyssnar på det här. Därför att det är så tredimensionellt. Och musiken händer liksom överallt runt den. Vi kommer höra syntmåsar på ett spår här alldeles strax. Men det känns verkligen som att ni liksom har jobbat off-center, liksom off-axis. Om man ska tänka sig liksom ett rutnät där så här, trummisen är alltid i mitten. Nu är ju trummorna ganska mid ändå. Men liksom att saker och ting händer på oväntade ställen i stereofältet. Är du med på vad jag tänker, Christian?
Jag hör och säger och ja, lämnar det där, tror jag.
Okej, okay, så du håller inte med?
Jag gillar ju stereo, jag hatar ju stereo, kan jag säga. Så det är ju helt oavsiktligt i så fall. Jag har ändå varit den som har producerat den här skivan. Jag har haft huvudansvaret för det. Och jag gillar inte alls stereo, så om det har hänt då får jag skylla på Gustav Lindelöf. Men som har mixat den.
Jaha, okej. Okay. Men du satt inte med vid mix?
Jag satt inte bredvid och höll handen, men jag har ju varit väldigt inblandad.
Mm. Ja, men shoutout till Gustav i så fall.
Ja, verkligen shoutout till honom. Och shoutout till Micke som har spelat in den. Och shoutout till Roberto Broggi som också har spelat in den.
Mm.
Men jag vet inte. Egentligen mitt ideal är att det ska låta som Eliminator med sist topp. Det här är ganska långt ifrån. Det är liksom...
det är ett jävla misslyckande.
Det är bra mål i alla fall.
Ja, men du vet. Det kom inte, blev inte så. Men det kanske blev bra ändå på något annat sätt.
Och nästa gång kanske vi får till det.
Ja, jag vet fan. Jag kommer inte ge upp förrän jag lyckas. Men fortsätta försöka tills jag dör.
Men är det inte...
Get Eliminator Hurt, die trying.
Ja, men det är en strävan som är värd mödan. Mm. Men är det inte skönt då, tänker jag, alltså för er skull, att liksom, det finns ju ingenting som låter så här. Ni låter så här, nu.
Ja, men det tycker jag är härligt, riktigt. Alltså det är så här... Man har sina ambitioner, man försöker och man siktar mot trädtopparna och hamnar i randstenen. Men det är ändå positivt, tycker jag. Så här, det blir inte som man vill, det blir inte som man har tänkt, det blir inte som man försöker. Men det blir någonting som är distinctly vi.
Mm.
Och ja, det verkligen. Tycker jag är jävla seger. Det tycker jag är skitkul.
Ja,
det låter inte som något annat. Och det tycker jag är kul.
Det är väldigt många som säger det, eller som kommenterar, som har hört speciellt den här låten. Så det är många som hade hört den på radion. Jag fattar inte vem som lyssnar på Petri, men några har gjort det.
Robert Hurula hade hört oss.
Hurula hade gjort det.
Han hade hört den.
Ja, men som hade direkt hört att det var vi. De visste inte att det var det, men de hade hört. Så hade de hört ändå att det är vi. Så det är ju bra. Positiv sak.
Ja, speciellt också att det ändå inte är... jag hoppas inte i alla fall att det är inte samma hela tiden.
Nej, nej.
Men det låter ändå som vi. Ja, ja. Det är kul.
Ja, men jag tänker också på... Jag kan tänka mig att ni liksom för några skivor sedan... Fick svara på mycket frågor om så här, har ni lyssnat mycket på Noi?
Mm. Ja, precis.
Så nu här är det mer så här...
Det gjorde vi, men det gjorde man ju för 30 år sedan. Ja. Typ. Alltså det känns lite så här, om man inte kommer någonstans vidare sedan dess.
Ja. Moving on. Vi ska lyssna på en låt med ett band som heter Les Big Bird. Thank you. Vad gör du här, Nino?
Ingenting.
Här tog du en
Nino fika. Spelar inte på den här. Han röker cig på den här låten.
Han lyssnar.
Jag tror inte
aktivt.
Jag spelar någonting heller på den här faktiskt.
Nej, det är jag som har lagt basen också. Det är bara Krille som kör den här arpeggiot som hela grejen är byggd på. Och sen har jag gjort resten. Den är också skön som en, bara som en, om man bygger ett album så är den så skön som ett inslag bara.
Ja, vem i bandet vet vad den här heter?
Jag vet inte.
Hjälp inte till då den här fördomen om att man behöver fyra trummisarna för att skruva en grönlampa och sånt där.
Krille, vad heter
det? Gör ingenting för att bekämpa dem motgång.
Aldrig.
Vi hörde Ensam i stan på sommarlovet. Mm. En oerhört fin titel. Och det är liksom på något sätt så...
Jag tänker på Reine i Barnens ö. Ja. Mm. Det är den. Det är öde liksom och så.
Ja, för det är väldigt mycket vemod. Ja. Jag tror du menar Reine Fiske.
Nej, men Reine, du vet, Barnens ö, P.C. Jersilds bok som filmatiseras av, vad är det fan, Kai Pollack som gjorde den, tror jag.
Ja,
grym film för den som inte har sett. Rekommenderas varmt.
Det är lustigt för att i pressmaterialet, marknadsföringen, och nu, jag absolut inte hänga ut nu, jag vet inte ens om jag tar med det här, men jag hörde av mig till dig, för det står att så här, skivan innehåller låtar på både engelska och svenska. Den innehåller ju låttitlar på engelska och svenska.
Ja, exakt.
Men jag tror faktiskt, men jag ska inte heller försvara någon, men det har ju funnits låtar.
Okej.
Okay. Som har, det har varit så här, vi har bollat lite med olika, liksom, det har funnits låtar som har haft svenska texter. Som inte har kommit med.
Nej, ett tag så gällde
det. Så det kan vara det, eventuellt. Jag vill inte heller försvara någon i onödan. Det kan bero på det. Men det här, det är en text som, den text som finns i den här låten är ju på svenska faktiskt.
Okej.
Okay. Alltså,
ja,
titeln alltså.
Det stämmer. Ja. Bra.
Titeln är ju fan nog så jävla viktig.
Absolut.
Ja, tycker jag.
Och ni har ju, överlag så är det väldigt suggestiva titlar som ni jobbar med här.
Mm.
Jag gillar det. Vi pratade om lite att nya ljud introducerats och snart ska vi få höra ett till. Jag ska spela en låt emellan här som jag faktiskt kommer att tänka på när jag hörde avslutningsspåret på skivan.
Fan vad skön låt.
Mm.
Nästan 1900 vibbar.
Jag bara dödar inte nu, förstör inte nu med något dåligt skit som kommer in. Något slickt bajs. Farligt nära.
Frans,
mm.
Hur ofta händer det att du stänger dörren, drar för gardinerna, hänger basen över bröstvårtorna och kör lite sån här skön jazz?
Nej, inte så skön jazzgrejer, men ibland spelar jag faktiskt lite grann. Faktiskt. Men jag brukar ta ut låtar som jag tycker är bra. Det tycker jag är kul. Bara för att öva lite grann. Men inte så mycket jazz. Men är det här jazz?
Men här var ju inte ens elbas eller ståbas.
Nej.
Det var ju synt.
Det var blåsinstrument i alla fall. Som spelas... Av jazz, höll jag på att säga.
Mm. Vi hörde det danska typ jazzbandet Girls in Airports.
Mm-hmm.
Låten heter Children's Chambers, därifrån 2013. Om man lyssnar på den här skivan så är det mer, det är liksom postrock i någon sorts lounge jazz setting. Det här spåret avviker lite, men det är en grym skiva.
Det som gjorde att det var launchigt var i blåset. Det, då blev det liksom lite för slick, tycker jag. Innan lät det så här.
Men det, ja, då visste man inte riktigt början, vad det var. Där fråga, svar, höger, vänster, lur. Det var ju coolt.
Vad sa
du? Ja, delen när det var fråga, svar. Alltså där de spelade, turas om och spelade samma ton.
Jag gillar kompet, alltså trummorna och basen typ. Eller var det syntbas?
Det känns inte som att den där var... Det kändes som att de var någon sorts klaviatur som spelade bas.
Det finns en dansk typ Wurlitzer jazz duo som heter Bremer McCoy som inte heller är ljusår ifrån det här.
Wurlitzer duo? Alltså är det två Wurlitzer?
Nej, men det är liksom elpiano och
trummor.
Ja. Ja.
Och det lät nordiskt.
Ja, det hörde du. Ska man höra klaffarna också?
Ja. Men han spelar så tyst. Så här.
Det är det här jag tänker på när jag pratade om mixen tidigare. Att det, liksom, det känns som att han kommer in här som Moses delar Röda havet. Och liksom bara alltså, tar upp allt med sin sax. Och det, resten liksom träder åt sidan. Förstår ni vad jag menar? Det
är
liksom,
verkligen. Det är så, ja. Jonas Liljeberg från Svenska Folkjazzkvartetten bland annat. Helt jävla grymt geni.
Och låten heter...
Nightbuster. Men det här är nog min favorit, tror jag. På skivan. Jo, det här kom in, det där solet där, kom in ganska sent, va?
Ja, det är sex minuter in typ.
Ja, jag menar sent i processen av själva låten. Ja,
det fanns inte,
det
där,
fanns
först.
Inte där
jag,
först.
Jag bjöd in Jonas liksom.
Och det lyfter ju till
3000%. Vi hade redan mixat låten egentligen. Ja. Så tyckte jag att det fattades något. Så
ett till spår.
Bjöd in Jonas.
Ja, den är jättefin.
Alltså, när ni spelade på Orionteatern så körde ni ju Diamonds, Rhinestones och Hard Rain. Mm. Jag stod lite konstigt, så det var väldigt mycket lågt mellanregister i mina öron. Men jag bara tänkte, vad fan, kör man Merle Haggard-låt? Men jag har en fråga apropå spelningen. Vad gjorde ni med de här enorma veperna på era ansikten som hängde på ögonen?
Min hänger hemma.
Krille har en hemma över sängen.
Som överkast. En ganska stor säng. Ja.
Fyra kör meter lång. Och 6 meter i tak. Ja, ja. Hemma i sovrummet.
Ja. Nej, men det är Jenny som har de där grejerna, tror jag.
Men de kanske vi tar fram när vi ska spela live nu i vår.
Nu är det så här, va, att det finns ju också en deluxe-utgåva av det här albumet. Med några extra spår. Jag tänkte att vi ska doppa tårna en liten stund i det. Först så måste jag bara spela upp en grej för er.
Det är mars 2015. Det har gått drygt ett år efter att giftet upptäcktes i Kallinges dricksvatten. I Kallingeskolans aula är det fullt med folk. Det ska hållas ett informationsmöte om PFAS-utsläppet.
Hängde du med i PFAS-skandalen-storyn, Frans?
Nej, men jag vet att Jocke har gjort musik till det här dokumentärradioprogrammet, va?
Ja, precis. Det vi hör där bakom den väldigt begåvade reportern Axel Winkvist är ett spår som heter Trädgårdsgatan.
Därför det är inspelat där, så det är memot på telefonen nejmade liksom efter sådana, och så här geografisk pin liksom. Så därför heter det Trädgårdsgatan.
Och
jag tror att jag kom på det där riffet när vi var typ i jag tror att det är Trädgårdsgatan i Göteborg eventuellt, inte här i Stockholm.
Och jag alltså full transparens, jag känner till det här eftersom jag var involverad i projektet och bland annat ljudla det, så jag har liksom haft de här snuttarna i mitt huvud och i mina öron väldigt mycket. Och det finns det ett spår som heter Etyd i D-moll.
Mm.
Och när ni släppte en singel i höstas så var det som att jag höll på att få så här PTSD för att den här låten bygger ju på Etyd i D-moll.
Ja, det gör det.
Vet du vad jag tänker? Jag tänker den här, det känns som att den här hade kunnat vara med på Roof with Angels också. För att den låten som ni har gjort tidigare som jag känner den har liksom starkast släktskap med är en av mina favoriter, Ten Bells.
Ja,
just det.
Jag älskar den här. Jag tycker den är grym.
Ja, den är fett.
Jag tycker den är lite sång på den, men det är ju bara en enda sak. Och så blir det bara mer och mer och större och högre och högre. Och det är en tagning. Det är grym.
Det är det, okej. Okay. Christian, vad... liksom, nu sa du älskar den här. Då måste det vara roligt att spela i ett band som gör musik som du älskar. Alltså...
Det finns väl ingen anledning att spela i något annat band. om man inte älskar kanske man inte ska spela med dem.
Ja, men säg inte det. Jag såg den här Bon Jovi-dokumentären när hans liksom, senaste keyboardist...
Inga jämförelser i ögonen.
Säger, eller, hur tänker du? Musiken är väl okej. Okay. It's not my favorite. Men så här, det är ett bra pris.
Ja, men det är ju ett vanligt kneg. Det är ju en människa som tjänar pengar. Du kan fråga mig om de grejerna som tjänar pengar.
Men Christian Falk sa ju det om Imperiet också. Han tyckte att det var musikaliskt, var inte så kul. Men det var rätt trevligt socialt sådär.
Nej, men som sagt, om man får betalt, om man jobbar. Mm. Det är många som har det förhållandet till jobbet.
Ja, men det finns ingen, det är så apropå det du sa, vad ska man spela ett band för om man inte älskar musiken? Alltså om man då, det vill säga det där att få betalt elementet är helt ute i matchen här i alla fall. Så att,
jag menar det.
Då finns det ingen annan.
Ja, men det ser ju väl med alla liksom. Alltså fläskkvartetten, vi har ju tjänat en del pengar genom åren i perioder, men i huvudsak ja, men så man får ju inte, aldrig betalt för den tid man lägger ner.
Det är fläsket som betalar för dina 6 meter i takhöjd och märsan.
Oh ja. Gud vad jag klirar till alltså.
Mm. Jag har en sista liten duo som jag ska spela upp för det är kul. Det finns ett spår till på den här bonusskivan.
Prätt och så här kravattigt också. Så här. Etyd i D-moll. Ja. Det är ju en etyd. Det började som en så här gitarriff som jag höll på. Liksom, så här, bara, för att, typ, jag fick för mig att jag så här, en gång på 10 000 att jag skulle öva. Liksom. Så jag gjorde det där och spelade det där med det där. Vad är det? Är det triol delay eller något? Bara för att liksom satt och öva det. Så bara, ja men det är ganska snyggt där ändå så här. Ja.
I och med bonusskivorna så ger ni också i kast med något av en minigenre i musiken. Jag ska spela nästa sista låten här så kommer ni fatta vad jag snackar om.
Woho!
Jag blir precis 16 år igen.
Ska vi komma till svart magi nu?
Mr. Crowley, what went on?
Ja, Ozzy Osbourne vänder sig till Aleister Crowley, låten Mr. Crowley. Och ja, vem av er är det som har läst mest Aleister Crowley? Ingen.
Alltså jag har inte orkat läsa. Jag har försökt läsa honom. Vad heter det? Diary of a Junkie. Eller vad heter den? Någon sån här. Är inte det Aleister som har skrivit han? Jo, det är det, visst. Diary of a Drug Fiend. Men han är ju tråkig. Alltså omöjlig att läsa. Mm. Han är mer rolig som figur och fenomen än som författare, om du frågar mig.
Men är ni med på vad kopplingen här är nu?
Jag tror det.
Ni har ju gjort den här låten.
Ja, ah, men nej, nu hänger jag med. Det här är Christopher Isherwood. Vadå? Vad är det?
Det är en låt om en författare.
Okej.
Jag bara... Okej. Nu tänker inte jag på Aleister Crowley som liksom författare kanske i första hand. Men även om han var det.
Nej, men kanske mer känns som häxmästare.
Ja. Allmänt sodomit och skörlevnadskostnär. Kopplingen du skulle göra var att du skulle köra en Psychic TV-låten, för att den har ju en massa såhär typ djävulssymbolik och skit i texten. Att det skulle vara den du skulle spela efter Aleister Crowley. Det finns så jävla mycket satanism i Last Week Bird som man vet inte var man ska börja.
Ja, men ni har gjort en låt tillägnad, eller kanske om i alla fall, författaren Christopher Isherwood, som låten också heter. Berätta.
Alltså, grejen är så här, jag vill inte berätta. Det är så här, det är tillägnad Christopher Isherwood. Det är, nej, det är, jag sjunger hans namn i refrängen. Jag kan inte säga att det direkt handlar om honom eller tillägnar honom ändå. Men ja, han är bra författare. Det är han. Det lät kul bara. Sen, men jag vill inte förklara.
Nej.
Då blir det för tråkigt.
Okej. Okay. Ja, vi låter vara mystiskt.
Ja, så jävla mystiskt är det inte heller kanske, men...
Kanske det som är problemet.
Ja, nej, men det är väl... Ja. Okay. Jag tycker faktiskt den texten är ganska bra.
Ja.
Och jag tycker det var kul att sjunga hans namn i refrängen. Så jag backar inte så, men jag vill inte sitta förklara... Jag måste förklara ett skämt, typ. Det känns inte så. Alltså, det
är inte, en del av mig trodde...
Det är ni journalister som ska förklara. Vi ska kasta ut dimridåer bara.
Jag trodde liksom jag skulle få en story om hur Farväl till Berlin förändrat något av era liv.
Nej, men jag läste den när man var tonåring som alla andra. Men den är bra.
Okej. Okay. Sista grejen här. Nino, du var ju med solo i den här podden för några år sedan. Och när vi pratade om ditt album The Hunt. Och nu fick jag höra här på grusgången innan vi gick in att det kommer ett nytt Nino Keller-album.
Ja, jag kommer släppa ett andra album i juni. På etiketten Coop Records.
Underbart. Mm. Kommer man känna igen sig om man liksom gillade första skivan? Eller är det att nosa på nya ljud?
Nej, man kommer känna igen sig. Det blir som någon slags del två. Som ett splittat dubbelalbum med långt mellanrum.
Okej. Okay. Och vet vi ungefär när den här landar?
Någon gång i mitten på juni.
Okej. Okay. Sommarpresent.
Mm.
Kommer det bli kaos bara? Hur fan ska vi kunna spela? Du kommer ha så otroligt mycket aktivitet.
Nej, jag kan vara förband.
Ja, men jag fixar vick bara.
Ja.
Ja. Fixar vick eller så vi börjar och åka ut med det här.
Nej, till mig själv.
Hörrni, tack så hemskt mycket.
Tack.
Otroligt
tack
att vi fick ihop det här.
Ja.
Det kommer bli asgrymt.
Kul.
Nu får ni en fortsatt trevlig söndag.
Tack själv.
Tack själv.
Tillsammans.